Hej och välkomna till det 59:e avsnittet av Harry Potter-podden med dig Lisa Lund Larsson och mig Gustav Brink-Larsen. Hej Lisa!
Hej!
Hur står det till?
Jo, men det står bra till, ja, tycker jag.
Min standardfråga.
Ja, precis. Mitt standardsvar också. Ja.
Jag har blivit hånad i min andra podd. Att, jag alltid frågar den och att jag aldrig lyssnar på svaret än.
Jaha.
Men det gör jag, så att Mattias var tyst med dig. Ja. Taskig igen. Om ljudet låter lite annorlunda så är det för att vi har lite annan utrustning idag. Så händer det ibland.
Ja,
men vi hoppas att det ska låta bra ändå.
Ja, prio var att få ut detta avsnitt, det kände vi.
Ja, exakt. Det har varit mycket den här månaden, kan
så,
man säga.
Ja, så vi sitter i ett annat rum och lite andra grejer och sådär. Men vi hoppas att ni, hoppas att ni står ut.
Ja, vi har ju gått från att vara lediga tillsammans i nästan 2 månader till att du har börjat jobba heltid och jag har varit ensam med våran son på heltid. Och det sliter, båda de sakerna sliter.
Ja.
När man har din typ av arbete och våran typ av son. Inte för att han är...
Våran typ av son.
Om man har inte är van med att vara själv med honom, som jag inte har varit så mycket innan. Om vi säger så då. 5 dagar i veckan.
Ja.
Men det är som det är. Men det är inte därför vi är här.
Nej.
Vi är här för att prata om hemligheternas kammare, eller hur?
Ja, det är vi.
Och då alltså... platsen, hemligheternas kammare. Mm. Filmen har vi pratat om i ett tidigt avsnitt. Vi ska inte heller prata om hela boken Harry Potter och hemligheternas kammare, utan
nej, just platsen, själva kammaren är det vi ska avhandla idag.
Ja, om man börjar från början. Mm. När och hur kom den till?
Den är ju supergammal och byggdes i samband med att Hogwarts byggdes. Och det är ju nu, ja, det är ungefär 1000 år sedan.
Ja.
Det är lite så här... 993 år efter Kristus är väl den så här, officiella datumen, jag vet inte vad man ska kalla det. Någon slags medeltid är det ju.
Ja, det är det.
För övriga, ja. Ja, inte nordisk medeltid kanske, men för övriga Europa. Och den byggdes av Hogwarts, hela Hogwarts om man så säger, byggdes ju av de 4 grundarna och någon slags arkitekt.
En femte arkitekt fick
ja, men,
också.
Ja, men såhär, det var ingen
ändå,
ja, men det var ingen lärare, det var ingen så här, men det var en trollkarl som hade någon slags arkitektkunskap så.
Rimligt ändå.
Mm, kan man ju tycka. Och byggde det här slottet då och hemligheternas kammare byggdes eller ja, planerades i hemlighet av Salazar Slytherin. För hans egna då obehagliga syften.
Ja.
De andra grundarna visste inte att den här kammaren fanns. Och ryktet spred ju sig så som sådana saker ofta gör. Men man trodde ju länge att det bara var en myt också. Och att den inte fanns på riktigt. Men det gjorde den.
Byggdes den samtidigt som resten av slottet? Eller lyckades han göra det lite senare? Liksom,
han byggde den samtidigt som slottet.
Så att den är inkorporerad på något sätt fast ändå han höll den dold för de andra liksom.
Ja, det gjorde han. Och det var egentligen inte, det, ingången till hemligheternas kammare såg inte ut då så som den gör.
Nej, precis.
I modern tid så att säga. För det var ju på den tiden hade man ju inte badrum på det sättet vi har idag. Man hade avloppssystem och rör och liknande. Jag har läst en sån sjuk grej, jag är inte helt säker på, men detta kan nog ha varit från gamla Pottermore tror jag.
Att, ska du, var de gjorde sina behov?
Ja,
det har jag också läst.
Innan de hade, nej. Det är superfånigt.
Ja.
Jag har för mig att det var så att innan det fanns toaletter på Hogwarts så sägs det, obekräftade uppgifter, men enligt Pottermore så är ryktet att man hade inga toaletter så man gjorde sina behov där man befann sig helt enkelt och sen använde en borthållningsbesvärjelse, Evanesco, och puff, så var det borta.
Och det har jag väldigt svårt för. Det är liksom...
Fan vad äckligt känner jag bara.
Ja, äckligt och fånigt. Alltså,
ja, gud,
som att de bara skulle dra ner brallorna när de råkar stå och bara göra sitt.
Det var ju inte riktigt så. Man hade ju faktiskt ganska... Alltså även på medeltiden så kunde man ju i typ större byggnader så som slott exempelvis. Då hade man ju ganska avancerade, även om det inte var avloppssystem så hade man ändå ganska avancerade form av liksom dass, så att säga. Jag tänker nutidens utedass fast byggda inomhus. Så det luktade ju säkert jävel kan man ju tänka sig.
Det kan man tänka sig.
Men det var ju liksom inte att man typ så här sket på golvet där man befann sig liksom.
Jag har läst samma uppgift, men det var också skitlänge. Det var jättelänge sedan jag läste det. Så jag minns det som att det var så att då gjorde de det där de var och sen så trollade de bort det. Mm. Inte att man gick in i något speciellt rum och sen trollade bort det, vilket jag kan ju tycka var rimligt. Men jag menar så här, absolut, det fanns ju som du sa, gamla byggnader har ju löst det efter sitt sätt. Mm. Alltså utedass, eller jag får bara till Marstrands fästning som har väl också varit ett fängelse ett tag, som har liksom ganska högt upp i en änden har de en toalett, så att och då verkligen följde den längs med slottet ner.
Ja.
Så man såg liksom, det var en liten utbyggnad där, och där då var det bara ett hål ner liksom.
Exakt, och det bildar ju någon form av typ, alltså liknande ish mulltoa. Ja. Inte ovanligt att man grävde ett hål i marken under och sen förvultnade ju det liksom.
Precis.
Så är det ju. Men ja, det var ju en liten dum anekdot från Hogwarts 1000 år tillbaka.
Ja, det hoppas jag bara är en myt. Ja, det värsta delen där.
Ja, så himla töntigt.
Ja,
men ja. Nej, så i alla fall. Innan avloppssystemet anlades, vilket egentligen inte var superlänge sedan. Vi har inte haft avloppssystem så där jättelänge sedan om själva tidsperspektivet vi pratar om är 1000 år.
Nej.
Men då fanns ingången till Hemligheternas kammare i en helt enkelt en dold fallucka. En vanlig sån här, du vet, lucka i golvet helt enkelt.
Ja.
Och sen såg ju tunneln antagligen ganska likadan ut. Ner, för kammaren befinner sig ju flera hundra meter under slottet och ner in under sjön beskrivs det som.
Skrivs det under sjön alltså?
Ja.
Det är otäckt på riktigt.
Ja.
Ja.
Det är det. Men så väldigt långt ner i liksom under marken och så, och det är ju också ganska väsentligt för att en basilisk ska trivas där, vilket då var hela syftet. Så innan avloppssystemet fanns så rörde sig basilisken under under golvet och i väggarna och sådär. Men det var ju betydligt mäckigare för den att ta sig fram, tänker jag då.
Ja, för den var alltså, visst, extremt stora rör i väggarna för att den ska ta sig fram i dem.
Mm.
Men under förutsättning att rören då var så stora så var det ju en tillgång för basilisken, får man ju säga.
Precis, exakt. Vi kan ju komma in på det. Vi har nämnt honom tidigare i podden, men den här får jag väl anta creepy killen Corvinus Gaunt. Ja, hör ni på namnet, en av Voldemorts förfäder och också en av Salazar Slytherins ättlingar då, givetvis. Gick på Hogwarts vid tiden för den här planeringen av toaletter.
Som
då,
elev.
Eller som elev.
Som elev.
Som elev.
Ja. Ja.
Och kunde då, ja, han fick väl höra då, antar jag, att det planerades ett badrum över precis där ingången till kammaren var. Så oklart hur mycket makt han hade eller hur han liksom fick detta till att hända. Så. Men det löste sig som så i alla fall att den här liksom tjejtoan då, eller badrummet på andra våningen där Moaning Myrtle nu spökar.
Hänger.
Ja, är... byggdes över själva ingången. Och det var ju smidigt anlagt, för dels så en stor liksom, ja, jag tänker mig liknande så där så som det är i filmen ungefär, att handfaten står i en sån här stor samling. Det gör på offentliga toaletter, tänker jag, eller på flera toaletter. Men det är så här, många toaletter och sen så är det ett par stycken handfat.
Ja, det tycker jag känns som en trolig, det känns som en bra lösning.
Ja, lite så. Det kan ju inte se ut på så många andra sätt heller, tänker jag, i och för sig. Så det var väl en ganska del. Dels dolde det ju då själva, det bevarade ju hemligheten att sätta, att dölja hålet till ingången på det sättet.
Mm.
Men det underlättade ju också då för basilisken att ha tillgång till, att liksom komma direkt ur rören liksom i den här ingången och bara röra sig rakt fritt ut i slottet så som den har gjort vid ett par tillfällen då.
Ja, precis. Den är väl vattenfylld, säger man, källaren, eller så, kammaren, när vi är där. Inte helt fullt, men att den har blivit vattenfylld. Vet man, alltså, händer det i samband med byggandet av avloppen? Vet man det? Eller liksom, är det sjön som har läckt in genom århundradena?
Jag vet inte. Jag tänker väl att det är någon slags, alltså, grundvatten, fukt, så. det kan ju säkert också ha med rören att göra. Att det,
ja, det har varit en passande grej. Liksom,
ja, att, det är ju säkert vissa av avloppen som går. Morning Myrtle säger ju vid något tillfälle att hon, när hon, varför hon nu befinner sig i toaletten är ju väldigt oklart. Men att när någon spolar en toalett som hon sitter i när hon inte är beredd, så spolas hon ut i sjön.
Då påverkar den vatten henne. Det är roligt.
Som spöke, ja, det verkar så. Men det gör ju, luft gör ju också det. De kan ju, man kan ju fläkta ett spöke i riktning och så vidare. Så att,
jag tänker att man kan gå igenom ett spöke också.
Mm, och då, jag tänker att vattnet kanske går lite igenom också. Jag vet faktiskt inte.
Ja. Hon säger när hon inte är beredd. Ja. Då kan väl hålla emot. Om hon är beredd så kan hon hålla emot sig.
Ja, jag tänker att hon flyttar sig.
Ja, rimligen. Men
alltså så, i så fall. Men när hon inte är med då så blir hon nedspolad och då kommer hon ut i sjön. Och det var det som var min poäng. Att rören har väl någonting med sjön att göra. Inte supernice att bada i den, tänker jag, så som vissa gör. Men,
Nej, den är väldigt djup. Alltså man hoppas
att men ändå. Ja, så är det ju. Sjöar är ju ganska äckliga faktiskt, generellt. Så att, men i alla fall, så det kan nog ha, fukten och vattnet där kan väl ha något med det att göra, tänker jag.
Ja, men Alpsvatten går ju ut i naturen någonstans. Och då får man tänka att sjön är väl strömt. På något sätt. Och
dock via reningsverket. Detta var en av de första grejerna jag lärde mig när jag var liten. För jag,
absolut.
När jag hade kommit in i så här, typ kiss och bajs-åldern och pratade om kiss och bajs hela tiden, som jag tyckte man var kul då när man var så här 5 kanske, eller 4, jag vet inte. Så, men så frågade jag min mamma helt seriöst. Så här, bara, vad hamnar bajset när man spolar? Sa jag då.
Mm. Det är ändå en bra fråga.
Ja, men ganska legit. Vad fan, vad händer liksom med det? Det bara försvinner ju. Så. Svarade hon lite trött. Ja, men ja, det åker väl till reningsverket.
Ja, vad gör de med det?
Liksom. Då tänkte jag mig som ett jättestort filter typ, som så här, som att det liksom så här silar vidare vattnet, men att all skit och allt äckligt, så här papper och sånt fastnar där.
Det är roligt att det är typ så jag fortfarande tänker.
Ja, men vet du, det är faktiskt inte helt långt ifrån sanningen heller. Det är liksom inte folk som står där med hovar och så vidare, utan det här sköts ju ganska liksom så.
Jag tänker att det skulle vara kemikalier och involverade också på något sätt som, men jag vet, nej.
Ja, i alla fall, hur som haver, gud vilken äcklig diskussion. Men ja, det kunde väl gått via ett reningsverk innan det kom ut i sjön, där Hogwarts-eleverna typ badar, tänker jag. Men ja,
det var
ett sidospår. Kammaren är i alla fall, den är ju delvis vatten... Ja,
den är vattenfylld. Det är inte så att man går in där och bara blir drunk där.
Men den är ju fuktig och blöt och hal, tänker jag mig.
Ja, så att det måste ju... Ja. Men det kanske bara det är så här, det kanske inte är en olycka eller någonting som har hänt, utan kanske det kanske är en naturlig konsekvens efter 1000 år.
Ja, men det tror jag.
Det är ändå förhållandevis få människor som har varit där, och ingen som har varit där har väl tänkt på att nu ska jag ta hand om själva kammarens utseende, utan de har ju velat upptäcka de hemligheter som har funnits där.
Lite så. Jag tänker också, den är ju inte heller byggd som hans till Salazar och Slytherins hangout med biljardbord och grejer. Nej. Utan det syftet var ju också att hålla den här basilisken då. Och det är ju kanske lite så som ormar generellt ganska... Ja, ormar generellt är ju för sig tropiska ormar, sånt här gillar ju värme och grejer. Mm. Jag vet, vi har ett par reptilexperter bland våra lyssnare, så ni kanske kan reda i detta. Men just basilisken ska jag ha mörker och... Ja. Mörker och tystnad och fuktigt. Liksom, så här, det är ju inte helt onaturlig miljö för den att leva i. Så det var väl så också. Ja. Att det gör liksom ingenting att det var ganska äckligt.
Nej,
liksom.
Nej. Men Slytherin vet man ju såklart har öppnat, eller så här, kammaren. Corvinius pratar om, men liksom, hur många vet man exakt alla som har gjort det? Eller är det också en sån grej som är höllt i dunkel?
Ja, det är det. Man vet ju inte alla. Och det är väl, om vi snabbt räknar, så vet vi ju att Salazar Slytherin har öppnat den. Det var han som byggde den.
Ja.
Och även placerade basilisken där. Vi vet att den här Corvinus Gaunt har öppnat den. Vi vet ju att Voldemort har gjort det. Voldemort har även fått Ginny att göra det.
Mm.
Och sen så har Harry gjort det vid ett tillfälle och Ron vid ett tillfälle.
Ja.
Så det är väl de vi vet. Men de flesta är väl ganska överens om att det känns troligt att den skulle kunna ha öppnats vid fler tillfällen.
Ja.
I synnerhet av Gaunt-släkten, tänker jag.
Precis.
Som är liksom så här... Ja, men de är ju väldigt så här skrytiga och liksom har en väldigt så här grandios bild av sin egen släkt liksom.
Minst sagt.
Så det skulle väl vara någonting som att sprida den hemligheten vidare som en del av sitt så här arv, sina kopplingar till Slytherin.
När var det Corvinus levde?
Han levde någon gång under 1700-talet. Så det skulle ju kunna vara, det skulle ju såklart kunna vara folk som har öppnat den före honom, alltså mellan honom och Salazar Slytherin, men jag tänker också att även efter.
Ja, ja men just som du...
Mellan honom och Voldemort så är det ju ett spann på några hundra år.
Ja, 200 år liksom någonstans. Ja, men för det var det som var min tanke, att det känns inte osannolikt att, alltså vi vet ju hur Gaunt-släkten precis före Voldemort var. Där var det liksom, ja men... De mådde ju inte bra längre, om man säger sådär. Och liksom hade ju bara sin historia egentligen att tänka på. Innan känns det väldigt troligt att det har liksom försvunnit i dunkel, men att det kanske är ganska många som har åtminstone varit nere där. Sen kanske inte alla har släppt ut basilisken, för det hade väl någonstans registrerats genom historien. Men någon gång efter Corvinius känns det som att den här hemligheten kan ha fallit lite i glömska, för att det känns ju inte som att Merope och Marvolo kanske kände till hemligheternas kammare på samma sätt. För då hade de ju tyckt att det var världens grej liksom.
Jag tänker, de kanske, de kände väl till legenden skulle jag väl gissa.
Ja,
så.
Legend, men att det var sant.
Nej, och just också att först inte vidare hur man öppnar den rent faktiskt, var den ligger nej. Och hur man går tillväga, då är det ju supersvårt.
Ja.
Voldemort hade ju ingen, eller Tom Riddle hade ju ingen släkting som kunde berätta det här för honom, men han var ju superintelligent.
Ja.
Så han forskade ju sig till detta på egen hand, ja. Om man så säger han. Ja. Och det känns det väl inte som att typ Morfin till exempel var i mental kapacitet att göra.
Nej, precis.
Så. Sen vet jag faktiskt inte huruvida de ens fullföljt Hogwarts.
Nej.
Med tanke på deras psyk, med deras här psykbeteende. Ja. Jag tror nog de skulle vilja gå på Hogwarts, för att det är ju ändå deras arv. Jag tror de ser det som sin födslorätt lite grann.
Ja.
Så som även Voldemort gör.
Ja.
Det har ju ändå vissa krav på så här beteende och sånt, och Voldemort var ju en sån som betedde sig väldigt bra, till synes väldigt bra i skolan. Men hans mamma skulle väl också kunnat klara det, tänker jag, men hans morbror och morfar, ja.
Nej, verkligen inte.
De kunde ju inte behärska sig liksom.
Nej, det var dagens understatement. Ja. Men man tänker efter Harry Potter storyn, vad hände med, vet vi vad som hände med kammaren?
Nej, det vet vi inte. Det är väl inte så många som har pratat om den direkt. Nej. Basilisken är ju död och den ligger ju där
och ruttnar.
Ja, men lite så. Ja, det var väl bara skelett kvar av den eller något.
Ja, det är sant.
Har dock läst en jätterolig teori om att den numera används som en underjordisk nattklubb för husalverna. Jag tyckte det var en lite rolig tanke, så jag tänker att jag håller fast vid den.
Det är en fantastisk tanke.
För det är fortfarande så att även om basilisken är borta, så måste man ju prata omspråk för att öppna kammaren och ens kunna ta sig in där.
Ja.
Så den ligger ju kvar där den ligger, och det är inte supermånga ormviskare i omlopp på skolan. Det verkar vara en ganska speciell förmåga.
Ja, å andra sidan så verkar det som att man vet vad som sägs, även om man inte kan ormspråka. Alltså Ron lyckades ju öppna den genom att imitera Harry.
Absolut, men då ska du ha en ormviskare som du hör tillräckligt ofta för att typ lära dig. Det är inte alla som har dem i sin bekantskapskrets heller.
Nej, men min tanke var att
man skulle kunna lära ut det, och så sprider det sig, och då kan alla öppna den. Ja, absolut.
Ja, att det liksom...
Det rent teoretiskt skulle väl kunna hända.
Ja, men det är så här, den hade ju, med tanke på att basilisken är död, liksom efter slaget om Hogwarts, så hade det ju kunnat utveckla sig till allmän kännedom att jo, men den fanns, men faran där nere är borta, och att man då antingen ville förstöra den eller kanske utnyttja den på något sätt, eller så faller den i glömska. Fast ja, men det hade varit liksom lite kul om det var en sån underground movement bland husalverna, att de har liksom tagit den och gjort sig som en grej. Med tanke på att Voldemort inte heller har någon respekt för den typen av varelser, så hade det varit liksom, och Slytherin...
Ja, det hade varit väldigt gött om de bara tog över.
Ja, precis.
Bara, den är vår nu.
Ja, exakt.
Nej, men min poäng var att det är inte supermånga i omlopp som kan öppna den genom att bara be den att öppna sig, för att det krävs ju som sagt ormspråk då. Och... Men husalverna skulle ju kunna transferera sig in och ut, för deras magi sträcker ju sig längre liksom än vad häxor och trollkaras gör. Så de skulle väl bara kunna ploppa upp där.
Det låter ju inte orimligt, nej.
De kan ju också transferera sig in och ut och Hogwarts och massa andra sådana speciella ställen.
Ja, men där man, människor inte kan.
Precis.
Det är ju en del av.
Så det tycker jag känns som en teori som håller. Jag väljer att den gör det. Jag tycker det var superroligt.
Ja, det är en fantastisk teori.
Mm, visst är det?
Jag försöker tänka vad man så här, om det finns något annat som man skulle kunna se skulle vara lämpligt att använda det till nu, men jag kan inte komma på något direkt så där. Men basilisken, den ska ha funnits där från början. Hur då?
Det vet vi inte riktigt exakt. Den är ju dit liksom, ja, placerad av Salazar Slytherin. Det var ju hela syftet med kammaren. Att, och det är ju en ganska så här, det är ju en väldigt grotesk historia egentligen. Väldigt, väldigt för brutal för en barnbok egentligen. Den är ju liksom, alltså hela historien är ju någon slags, syftet är ju liksom någon slags så här, vad heter det, purge, alltså någon slags rening, typ någon rensning. Ja. Man ska rensa ut alla som är ovärdiga och studera magi. I det här fallet då muggla födda.
Ja, men det är ju en etnisk rensning på ett sätt, fast liksom etniciteten här då är mugglare liksom.
Ja, precis.
Eller mugglarblod.
Ja, exakt.
Och det är ju, ja, det är ju en fruktansvärd tanke, bara det liksom.
Ja, men det är det verkligen. Det är ju liksom, det är ju Rowlings och liksom Tolkars världens motsvarighet till rasism. Det är ju den som vi, det är ju det som egentligen kriget i slutändan går ut på. Att det är mot det onda, och mot det onda mot det goda, och det onda är de som gör skillnad på människor helt enkelt. Ja. Som tycker att vissa är mer värda för att man har ett visst liksom arvsanlag eller så.
Ja, men genom allt hon skrev så är det väl den största ondingen har ju det liksom. Salazar Slytherin räknas ju, får räknas som en ond karaktär liksom. Vi har ju Voldemort uppenbarligen som vill liksom rensa, och vi har ju även då Grindelwald som, ja, men egentligen har väl typ samma mission som Voldemort liksom.
Ja.
Och alla de är ju någon form av rasistiska, nazistiska, alltså tankar liksom.
Ja, ja, men exakt, det är liksom motsvarande. Liksom det är ju Harry Potter världens motsvarighet till men till en verklig verklig etnisk rensning eller folkmord eller hur man vill kalla det liksom.
Precis.
Så det är ju jättefruktansvärt. Men ja, åter till basilisken.
Ja.
Den placerades av Salazar Slytherin. Det låter ju väldigt enkelt att liksom föda upp en basilisk.
Ja.
De får ju inte egna ägg, utan det är ett hönsägg som tas från en höna då, och sen ruvas det tills det kläcks under en padda.
Mm.
Men det är nog inte jävla lättast att få en padda att ruva ett ägg heller under så pass lång tid.
Nej, jag tänker Imperius.
Ja, så någon slags magi, om det nu är tillämpbart också. Ja. Det är inte säkert att det funkar. Skulle man kunna tänka sig, Imperius-förbannelsen funkar på djur, så inte det. Men det skulle ju också kunna vara så att du får inte gå någon shortcut här, du får inte ta en genväg, utan du måste, det ska finnas ett uppsåt av de här djuren att det här ska bli en basilisk. Liksom. Ja. Alltså det måste finnas en sån grej. Det skulle ju kunna vara så.
Ja. Å andra sidan, när man då lyckas så kunde man ju tycka att man skulle stoppa mer än ett ägg under den här paddan så att man fick flera på samma gång. Men det kanske är svårt, en padda är ju inte så jäkla stor, den kanske bara klarar av ett ägg.
Det står ju i den här boken som Hermione, där Hermione har rivit ut den här sidan med fakta där som Harry och Ron till slut hittar i hennes hand då när hon har blivit förstenad. Ja, där står det att ett hönsägg som ruvas under en padda, så det kanske bara går med en åt gången. Jag vet inte om det är så uttryckt, alltså så uttryckligen det funkar.
Det kanske bara är en som
hade varit jättesmart annars ifall man vill ha massa creepy basilisker som åker runt.
Ja, fatta att stå där och att liksom tänkt att man har fått hönsägget, man har fått den här paddan och lyckats, så står man och väntar på att få sin basilisk och så kommer den jävla kyckling ur det istället. Besviken sen om man är ond och vill ha en basilisk och så blev det inte det.
Jag tänker snarare så här, hur fan beter man sig? För man kan inte kolla på den.
Nej, blunda direkt.
Man får ju typ blunda och känna sig för, och typ kanske den fräser och biter lite, tänker jag, eller någonting. Men så den placerades ju där av honom. Undrar hur liten och gullig den var från början.
Ja, om den får plats i ett hönsägg.
Ja, den måste ju ha varit jättesöt, tänker jag mig.
Jag känner att jag är ingen basilisk-expert här nu, så att jag vet inte.
Nej, det är man ju spontant inte, känner jag. Men ja, den fick ju plats i ett hönsägg, uppenbarligen.
Ja, men jag tänker
att den var som en liten Som den, jag hittade en kopparorm här utanför ja. Häromdagen. Jävlar vad snabb den var.
Ja, den var inte stor heller va?
Den hade knappt fått in... den hade inte fått plats i ett hönsägg. Men det här var ju en vuxenorm också.
Ja, okay, ja.
Men den hade knappt kunnat rulla ihop sig till ett hönsägg. Det tror jag inte. Möjligtvis två. Men... Ja, i alla fall.
Ja, men jag tänker att många djur föds ju blinda. Jag vet inte om basilisken gör det, så kan man åtminstone rodda den ett tag i början utan att behöva liksom blunda själv.
Ja, det hade ju varit smidigt. Ja, men vågar man chansa, känner jag också.
Nej, nej, jag har inte gjort det.
Nej, jag tänker, det här är ju en grej som inte händer jätteofta, tänker jag.
Nej,
men precis. Visst, Salazar Slytherin visste ju uppenbarligen vad han gjorde, så han födde upp den här basilisken då. Många ställer ju sig frågan hur den kunde leva så himla länge också, men de här kan ju leva i hundratals år på ganska magra förhållanden. De äter djur, andra smådjur och så vidare, och det fanns det ju i hemlighetens kammare, så den har ju livnat sig på så vis. Och den blev väl ungefär 1000 år gammal då. Ja. Så det är ju ungefär ett livsspann.
Ja.
Så den hade väl dött där någonstans ändå. Liksom,
ja, den var
ju slut
av sin karriär. Men ja. Ja, Harry lyckades förkorta det lite grann i alla fall.
Ja, precis.
Det är ju hans andra år. Han börjar väl 91 på Hogwarts väl. Så det måste väl vara 93 då. För att det är ju våren hans andra år. Så att den är ju 1000 år gammal. Då.
Ja, just det. Ganska exakt.
Om vi förutsätter att den var nyfödd när...
Ja. Det är ju inte säkert. Vi vet ju inte exakt när han placerade den där. Men ungefär 1000 år blev den i alla fall. Och det är ju ett ganska normalt. Man brukar säga runt 900 år lever en basilisk. Ja. Så att den levde i 1000 år, ja, men det var väl ganska... Det var väl bra för den,
ja, precis.
Tänker jag.
Bra jobbat.
Bra jobbat. Men ja, väldigt, väldigt creepy. Också en varelse med ganska få naturliga fiender. Vilket också gör det hela... Tänker, dödar man med blicken så har man nog ganska få naturliga fiender.
Ja. Men den har ju en naturlig fiende som man borde ha med sig jämt i så fall. Mm. Som en väldigt fredlig varelse om man skulle ha med sig den själv.
Absolut.
Vad är det? Jo, det är en galande tupp som... Ja, galandet är väl det som har ihjäl en basilisk, helt enkelt.
Ja.
Ja. Det finns ju också en koppling till spindlar för basilisken här.
Mm.
Vad är den kopplingen?
Ja, alltså, det står inte uttryckligen i böckerna. Jag har läst en teori en gång och det var ganska länge sedan. Men jag tror det var så här att beroende på att spindelsläktet generellt, vet inte om det gäller alla, det finns ju säkert någon speciell i alla spindel så som det alltid gör, som sticker ut undantaget. Liksom,
någon
som ska vara här. Ska vara så speciell.
Nio ben.
Ja. Men,
och fötter.
Ja, precis. Nu såg jag den spindeln i Bamse framför mig, den som har skor på sina ben. Vet du vilka jag menar?
Jag tror det. Det var länge sedan jag såg något om
Bamse. Han sitter i sitt nät och sen skrattar han så här, och sen är han elak när han kommer ner, och så har han såna små puffiga tofflor på sina skor. Ja, ni som är gamla nog att ha sett Bamse när det var en ny grej på TV.
Ja.
Ni vet vad jag menar.
Ja.
Ja, teorin med spindlarna var i alla fall någonting om att spindlar då generellt, kanske inte alla men de allra flesta, att de kan inte blinka och blunda på samma sätt som många andra djur kan.
Nej.
Så dels kan de inte stänga ögonen för att inte titta på basilisken när den kommer, men de har också syn i nästan 360 grader. Så de ser runt sin egen kropp, och därav är basilisken deras största fiende, för den behöver bara titta på dem så dör de.
Såklart.
För de ser den oavsett vart de kollar, för deras syn är så brett vinklad då, så att de ser runt hela sin kropp i stort sett. Det enda delen de inte ser är under sig själva. Om man så säger. Deras ögon ser inte ner på sin egen mage.
Nej,
typ.
Det känns ju...
Så. Ja. Men resten av liksom fältet omkring sig ser den. Så att teorin var att därför är basilisken spindelns största liksom fiende.
Ja,
så.
Den ser överallt och kan inte blinka. Liksom.
Precis.
Eller blunda.
Nej, exakt. Inget annat djur behöver anstränga sig så lite för att döda en spindel. Nej. Som en basilisk, om man säger så. Även om den har många andra. Alltså, ser jag en spindel på golvet och trampar på den så är den död. Liksom. Så att, ja, det är ett hyfsat stort hot i det också.
Absolut.
Men ingen annan varelse kan döda en spindel så lätt som en basilisk. Den behöver bara kolla på den. Ja, det var precis. Väl det som var teorin då. Så. Och det är ingenting som Rowling har hittat på, utan det är jag tror det är så här jättegammal liksom folklore om just basilisker, som är ett, det kan vi också nämna, att det är ju ett så här mytomspunnet sagoväsen. Ja, ett fabeldjur. Mm. Så det är inte heller någonting som Rowling har hittat på.
Liksom, nej, hon har blandat in en del sådana gamla goa djur. Som,
ja, vi återkommer ofta till det.
Ja, och det gillar jag liksom. Man absolut, jag också. Dem. Sen har de ju hittat på en del eget. Men,
precis, och med en egen twist.
Ja, precis. Tatt twisten och gjort en hennes variant av den är så här. Och det precis. Har jag inga problem med heller. Liksom,
nej, verkligen.
När det handlar om mytologiska varelser.
Nej, precis. När det liksom är trots allt påhittade grejer. Ja, vilket basilisken, tack och lov, är. Det finns ormar som har namnet basiliska, så jag tror det finns så här. Ja, nu ska jag inte gå ed på att det är exakt så här, men de heter någonting. Jag har sett så här på naturprogram när jag var liten, typ att det finns någon som heter så här grön mini-basilisk eller tropisk basilisk, någonting så här.
Jag tänkte det skulle vara det latinska namnet, men det är det alltså inte då, utan det,
det de kanske det också är, det vet jag faktiskt inte. Men detta är vad de kallas. Det finns inte i Sverige, det är såna här super... läskiga ormar, sådana som finns vid typ regnskogen.
Ja, men sådana som dödar dig om du kommer för nära.
Typ. Ja, och de här ska vara ganska små också, så det är inte som någon så här stor mamba eller någon annan otäckning som typ kramar ihjäl folk, utan de finns i träden och de gillar att vara nära vatten.
Giftiga, tänker jag mig.
Säkert, utan att veta. Kan jag tänka mig också. Men i alla fall. Ja. De har ju säkerligen också fått sitt namn efter den här mytologiska varelsen då, för att det är ju någon form av orm, givetvis. Då.
Rimligen.
Så. Men därav spindlarnas skräck för basilisken. Mm. Kan man ändå fatta?
Kan man verkligen fatta? Men ja, vi har ju egentligen då under tiden som Harry Potter-bokserien utspelar sig, så är det väl två gånger kan man säga, eller det är två sekvenser som de går in i kammaren. Det är ju då i andra boken när Tom Riddle, han dagboken, får Ginny att göra det, och det är ju då under slaget om Hogwarts som Ron är smart och hämtar en basilisk tand för att kunna döda en horokrux. Det är ju väldigt smart av Ron där, får man ju säga.
Ja, okaraktäristiskt smart får man väl ändå säga, va?
Ja, det var så.
Vilket Hermione också poängterar.
Ja, precis. Och den tredje öppningen som vi känner till liksom, som också, alltså så här, den är ju tidigare, men det är ju när Voldemort själv är inne då, och han då till slut framar Hagrid för det här. För Hagrid är ju också väldigt starkt knuten till hemligheternas kammare.
Ja.
Men han har ju aldrig varit där, aldrig haft koll på den överhuvudtaget, eller
nej,
hur?
Nej, precis. Det säger ju Tom Riddle, dagboks Riddle, lite elakt också. Ja. Att han tyckte ju liksom innerst inne att det var ett hån att Hagrid skulle ens bli misstänkt för det brottet när det kräver så mycket...
Ja.
Liksom research och magisk kraft och så mycket hjärna.
Ja.
Ja, som om Hagrid skulle ha det, liksom, säger han.
Nej, för det är som du sa förut, att Tom Riddle fick ju aldrig berätta det för sig. Han fick ju leta och liksom researcha själv. Mm. Och sen just att han var ormviskare. För det sägs ju att många liksom lärare och även historiker har sökt igenom slottet och aldrig hittat den. Men nej, de har ju inte heller varit ormviskare. Så de har inte kunnat... Frågan är om någon har kommit fram till falluckan någon gång, men sen bara stått där helt handfallen och inte kunnat göra någonting. Det vet vi ju inte.
Men när det kommer vet till... ju inte heller hur den var dold heller. Nej, det står precis. Ju bara att den var dold, och det tänker jag att det borde absolut varit med någon slags magi. Så att okej, när det kommer någon som inte är Slytherins ättling, så ser denna falluckan ut som ett vanligt golv.
Ja,
alltså, det precis. Skulle kunna vara så.
Ja. Men jag tycker att det...
Stel känner jag ifall det skulle komma någon som var typ inte Slytherins arvinge, men som råkade vara ormviskare.
Ja.
För det verkar man ju uppenbarligen kunna vara, känns det som.
Ovanligt, men inte bara knutet till Slytherin.
Ja, absolut. Superovanligt. Och absolut inte något egentligen inte nödgat att man är antingen att man är Slytherin-elev eller att man är varken ond eller god egentligen.
Nej.
Skulle vara så jävla märkligt, man bara sitter där på lektionen och sen bara hör man den i väggarna och bara, vad fan var det? Shit, bara du flabben där, jag försöker plugga.
Ja, alla hade bara, vad pratar du med? Liksom.
Hör man den där inne. Nej, skitkonstigt. Gud, undrar om det har hänt.
Ja. Nej, för det är ju nästan det som drabbar Harry då liksom.
Ja, men, ja exakt. Och det var ju ascreepy. Han får panik för att den liksom glider runt där inne och bara liksom ska döda. Så här liksom jätteäckligt.
Det är roligt att de åker runt och säger det.
Ja. Men, ja. Tänk hur dum i huvudet var den ormen också. Det var det enda den kunde liksom. Det var...
Och levt där i 1000 år.
Ja.
Bara haft det.
Döda.
Ja. Men det är roligt någonstans för att det är förhållandevis få människor som ändå dör av den här jäkla basilisken.
Det är väldigt plot convenient väldigt. Hur folk lyckas ha en kamera och en spegel och vatten. Ja, spegeln var ju visserligen meningen.
Ja,
så det kan jag kanske köpa då. Men så här, Mrs. Norris hon tittade på den genom liksom vattnet så här, speglade den sig. Och Colin står, han gick runt med den kameran på ögonen då uppenbarligen. Ja. Och ja, det är ju...
Fota allt hela tiden.
Han var ju för sig svinjobbig.
Det är sant.
Rest in peace, men det var han.
Ja. Nej, men för... vad vi läser om öppningen, alltså när då Tom Riddle som barn själv var inne, att som jag förstått det så ska det bara vara Moaning Myrtle som dog.
Ja.
Men att även där flera studenter blev då förstenade som väl översättningar på svenska. Och dels ett plot convenient, som du sa.
Mm.
Två, den här spindeln som man, alltså så här, det finns väl inget annat djur som gör någon förstenad. Så någonstans, och borde man ju... för man vet Dippet och Dumbledore att Hagrid hade en spindel, eller kanske de inte vet, för den flyr väl. Alltså,
ja, Aragog, liksom. det är ju det som gör att Hagrid inte, för det ser man ju i många sådana här, jag kan bli så irriterad, i många sådana här, ofta amerikaner som sitter och pratar om Harry Potter på YouTube och ska förklara filmen. Bara gud, ja, som om de behöver någon närmare förklaring.
Nej.
Glöm. Men, glöm och göm. Mm. Men nej, men så ska de alltid liksom, så är det alltid en sån stor grej. Bara, varför sa Hagrid inte bara någonting? Han kunde ju sagt att det inte var han, men han försvarar ju inte ens sig. Och så bara, nej, såklart inte. Och det är ju för att han inte kunde outa Aragog, för då hade han ju blivit av med honom. De hade förmodligen dödat Aragog då, tänker jag.
Ja.
Och då tog han hellre det för att kunna typ, ja, han erkände väl inte, men han pushade inte sitt case heller.
Nej. Nej.
För att kunna liksom smuggla undan sin spindel liksom. Sen vet jag inte, jag vet liksom inte hur, så här, om någon blir förstenad så känns det ju som att man borde väl kanske kunna använda uteslutningsmetoden till hur många orsaker. Vad kan det vara som förstenar folk? Kan en spindel göra detta? Jag tänker att typ Dumbledore, som ändå var lärare på den tiden, var smart nog att veta. Bara att, för han trodde ju i för sig Hagrid.
Ja.
Gjorde han ju å andra sidan. Men han borde väl ändå kunna bara lyft poängen typ att spindlar kan inte åstadkomma det här.
Nej.
Och särskilt då var ju det en liten spindel.
Exakt.
Hagrid beskrev ju honom att han var som en liten pekines.
Ja.
Vi hade en pekineshund, jag hade, och min syrra som granne i vår lägenhet i Malmö. Den var typ lika stor som en av mina skor ungefär. Så om det var så liten Aragog var vid tiden när Hagrid fick honom, vilket var ungefär då.
Vilket ändå är stor för en spindel, men det är lite jämfört med Aragogs senare.
Big ass spindel, men liten för då. Så nej, den pekinesen skulle inte kunna attackera någon.
Nej,
men, så.
Men det är väl igen kan man tycka så här. Hagrid blir av med sin trollstav, han blir relegerad, men han blir inte heller dömd för att, så att liksom, vänta nu, en kvinna eller ett barn har dött här och han blir relegerad men får sen vara kvar på skolan. Alltså,
ja, vi gör han till vaktmästare.
Ja, det är mycket, eller så här, som inte, det är mycket som inte riktigt håller ihop där.
Ja, men det är det ju. Ja. Just Hagrid-biten kring det här, det är ju det som är absolut mest psykande.
Ja.
Vi har något avsnitt där vi pratar om det och jag vet inte om det är... Det är någon gång vi pratar om själva rättssystemet eller något sånt.
Vi kommer in på det ibland att det är ganska märkligt om man ska uttrycka sig snällt.
Hanteringen av Hagrid just är ju supermärklig. För då är det liksom, han blir först befunnen skyldig fastän bevisen är ju väldigt knapphändiga kan vi väl minst sagt säga. Och sedan när han inte är skyldig eller igen då, eller när han faktiskt säger att han är oskyldig när detta händer en gång till, då blir han satt i Azkaban av Fudge som ser det inte som ett straff, Hagrid ser det som en försiktighetsåtgärd typ.
Fast du satte mig på Azkaban. Ja, liksom.
Ja, och folk dör och blir galna där inne. Ja. Så jag vet inte. Nej, jättemärklig. Inte så jätterättssäkert känner jag. Så hela den här grejen med just Hagrid och hans inblandning i det hela som var förhållandevis liten när allt kom omkring. Men den är ju superfattig.
Ja,
måste jag säga.
Tyvärr är det ju så.
Det känns ju inte alls trovärdigt när man sitter med facit i hand i alla fall.
Nej, nej, man tycker inte det.
Så, men summa summarum, Hagrid, det ska ju tilläggas också, han är 13 år och inte kanske den smartaste 13-åringen nej. Där och då. Han säger ju ingenting för han vill ju skydda Aragog. Ja. Det är ju så det är tänkt. Han kan ju han lyckas ju smuggla ut Aragog på något vis ut i liksom förbjudna skogen.
Ja.
Och sen gick det som det gick.
Och rimligen så ska ju någonstans, alltså i ett fungerande samhälle så ska ju de kunna presentera mer och bättre bevis på jo, men det är Hagrid och han har gjort det på det här sättet. Nu är det bara som att de accepterar. De får inte tag i något djur som ska ha gjort det. De kan inte förklara hur Hagrid skulle ha förstenat folk, alltså om han hade gjort det själv.
Nej, precis.
Om man inte skulle hitta på någon liksom, ja, men en, återigen en rasistisk grej mot att han är halvjätte och att han på något sånt sätt skulle göra det. Men det finns ju ingenting om att halvjätte kan förstena folk.
Nej.
De kan stena folk, men inte förstena folk.
Nej, liksom. Precis. Nej.
Så att, nej, det är en väldigt märklig...
Det blir ju en väldigt konstig slutsats av det hela. Ja. Men, ja.
Men det ska vi inte beskylla hemligheternas kammare för.
Nej, det ska vi inte. Det
kan vi beskylla Storfing för.
Jag tycker också att det, just för Aragog som själv beskriver det som att han hör hur ormen rör sig i slottet när han sitter i sin lilla låda.
Ja.
Och han bönfaller Hagrid att släppa honom lös.
Ja.
Och Hagrid vill inte det för att han är rädd att han ska inte klara sig själv. Liksom.
Men att de redan då... Jag är en talande spindel, det kommer gå bra.
Ja, men så här, att de redan då har det samtalet känns ju lite gulligt.
Ja.
Men Aragog får ju till slut som han vill då och blir fri ute i skogen.
Ja. Det är ändå lustigt att Aragog håller sig kvar så pass nära. Alltså, man tänker ju att om en basilisk kan finnas på slottet så skulle den kunna ta sig ut i skogen också. Och med tanke på då du sa förut om hur lätt spindlar dör av en basilisk. Hade jag vetat att det var en hade jag vetat att det var en grej några hundra meter bort, max en kilometer bort från där jag befinner mig som dödade mig så fort jag tittar på den och den finns liksom. Då hade jag kanske stuckit en bit till, känner jag personligen.
Han ville vara nära Hagrid.
Ja, de var ju polare. Ja. Så att, ja, Hagrid och hans märkliga relationer.
Mm.
Men,
ja, det är ett helt avsnitt för sig.
Ja, men han är ändå det är kärleksfullt på något sätt.
Det är det.
Yes, då närmar vi oss slutet för idag.
Lite kortare avsnitt. Jag är inte lika hes idag som jag brukar vara.
Nej, vad skönt för dig.
Och ändå är det jag som har pratat hela avsnittet.
Ja, mycket så. Men ja, vi är klara för idag. Vi är tillbaka igen i november blir det. Ja, månaderna går här.
Det var det året.
Ja, precis.
Lite så.
Ja. Och tills dess så får ni ha det så bra. Ni hittar oss framförallt på Instagram, harrypotterpodden heter vi där, om ni vill kontakta oss, eller på mail harrypotterpodden@gmail.com eller på Patreon patreon.com/harrypotterpodden.
Och som ni vanligt vis alltid blir tillfrågade, så får ni hemskt gärna höra av er med förslag på ämnen.
Jo.
Vi är idel öra. De flesta av våra goda idéer kommer från er.
Ja.
Så det är bara till att mata på om det är någonting som ni specifikt vill höra om. Kolla också i arkivet. Det kan ju vara så att det har pratats om tidigare för er som är nytillkomna.
Vi har ju gjort 60 avsnitt drygt som man lagt då.
Sa han ödmjukt.
Nej, men nej, jag menar bara...
Har jag ändå gjort 60 avsnitt?
Ja, precis. Nej, men jag tänker...
Men det är en hel del grejer som har betats av.
Ja,
så är det.
Precis.
Så kolla där. Och kolla där för inspiration också. Om det är något så som ni känner att vi inte riktigt har gått in på, så... skriv till oss.
Yes, så hörs vi igen om en månad.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.